Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is it. Hotel rooms are a naturally creepy place.
It does have the vague air of menace. Nobody lasts more than an hour.
You're gonna have to try harder, Olin!
It's not that what I'm seeing is not real. It just ain't as real as it seems.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag så checkar vi in på hotell. Men vi får inte rummet vi absolut inte vill ha. Men för fan, vi ringer våran advokat som hittar en jäkla lag som säger att jo, hotellet måste hyra ut rummet till dig, annars begår ni ett lagbrott. Så, ja, vad säger vi? Här, min herre lagen, och nu jävlar ska jag ha ert rum. Sen vet jag inte om vi kommer ut ur det där rummet igen, men ja, det är ju en tolkningsfråga. Dagens film är alltså 1408 från 2007. Och det är ju till stor orsak är ju att vi är på The Year of the King. Eftersom 1408 är baserat på en kort historia av kungen själv.
Mm-hmm.
Välkommen till The Dolphin Hotel.
Mm-hmm. Delfinhotellet här.
Ja. Hur tycker du Delfinhotellet är hittills?
Alltså, ska man bara titta på sådär, liksom, hotellet i sig verkar ju skitmysigt och fint och liksom jättesnygg dekor, men ge fan i 1408. Alltså, alla andra rum förutom det så blir det nog bra.
Ja, det känns som våning 13 överlag, ska man ge fan.
Ja, är det speciellt det där rummet. När man checkar in på hotell i Stephen Kings värld, då det går sällan bra, visar det sig.
Exakt. Man mår inte bra. Jag menar, utöver den här galna filmen som vi ska prata om idag, om en liten stund, så har vi ju The Shining, som också är ett hotell. Eller är det... Det känns mer som ett här stor mansion. Ja, det är ett hotell. Stor jäkla megahotell.
Ja, det är Overlook Hotel där.
Ja.
Ja, kära värld.
Mm. Hur är livet med dig, Fredrik? Jag vet att just nu när vi sitter och spelar in det här, då är det typ 32 grader ute.
Ja, du, herregud. Med den här värmeböljan som har legat och stekt Storbritannien har ju nu hittat hit här. Men ja, kära värld, jag sitter och kramar min AC här. Elräkningen, alltså det. Men det är värt det. För liksom det går att andas här.
Ja, men hellre lite elräkning än att man rent av blir sjuk.
Ja, du, herregud. Men utöver det så har det varit nice.
Nice, nice.
Hur är du själv då?
Jag har precis återhämtat mig efter en hel vecka av ont i halsen. Och jag gissar att det hördes på förra avsnittet också. Det var ju tur att Boris var med då, för annars hade det här låtit ja, hemskt. Jag kollade efter att vi hade spelat in då, så tittade jag på nätet. Ont i halsen. Och första som kommer upp är en rubrik från DN. Ont i halsen, vanlig orsak till nya omikronviruset. Jag bara, Men jag gjorde tre covid-tester och alla var negativa. Så,
ja, skönt. Ja, då.
Det var bara en ren och skär ont i halsen.
Nej.
Ja. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi kanske kan prata om något skoj som vi har sett sen sist.
Ja, det.
Har du något att erbjuda?
Ja, men jag har plöjt en hel del här under min ledighet här, så jag har sett om en en gammal barndomsskräckfilm. Alltså det där när man... Jag var liksom 12-13 år där och skräckfilmsintresset startade. Man upptäckte de här filmerna. Och man minns dem lite vagt, vissa av dem. De här stora Fredagen och Terrorn på Elm Street, Halloween och alla de där. De har man ju återvänt till. Men så har man ju alltid haft de där. Alltså man såg ju de där liksom dussin skräckfilmerna som fanns då. Och sen har vissa varit lite svåra att få tag i. En sån där har varit en skräckfilm som heter The Chair, alltså stolen. Och det har varit lite problematiskt just hitta den här skräcken. För går man ut och liksom letar skräckfilmer med vad heter det, titeln The Chair, jag tror du hittar flera styckna. Men ja, kära värld. Till slut, efter mycket om och men, hittade jag just den här specifika stoljäveln. Och den visar sig att den är från 1988. Regisserad av en man som heter Valdemar Korsenowski. Och det visar sig att det här var tydligen den enda film han har regisserat. Och det som jag kommer ihåg att jag tyckte den här som barn där då, som liksom 13-åringar, men det här var kusligt och spännande. Och ibland så, man ska inte leta rätt på de här barndomsfavoriterna. Eller det finns en varning, hitta inte dem igen. För det kommer inte vara samma sak. Och det var det verkligen inte. Usch, jag förstår varför det bara varit en film. Men The Chair, plotten där är om någon professor eller psykolog. Han har fått loss något projekt. Eller projektpengar. Liksom att testa någon reform där då. Så han kan rehabilitera kriminella. Och då har de fått loss någon avdelning på något nedlagt med fängelse. Och men det är ju hemsökt av någon, ja, den förra fängelsedirektören visade sig, som vart avrättad i den elektriska stolen under ett fängelseupprop, och hans osaliga ande liksom härjar lös i fängelset. Och ja, det är väl ingen dålig plott för någon sån semislentrian skräckis. Det känns som att den var jätteinspirerad utav Fredag, nej, Terrorn på Elm Street. Men de har verkligen tappat alltså konceptet, eller de lyckas inte få ihop det. Musiken är helt åt helvete i den här filmen. Allt bara spårar. Så fruktansvärt liksom. Det ingenting tajmar. De har liksom inte, han har inte förstått regissören här liksom att ja, men vi behöver ha lite en snygg pacing med tillräckligt många liksom mord med jämna mellanrum för att ha en kul plot. Nej, det har vi inte. Vi har liksom bara helt orimliga karaktärer som stakas på varandra, och det har varit en miserabel jävla film. Så tyvärr har jag gått och letat upp en gammal barndomsfilm här. Så det sitter jag här och är lite ledsen. Ja, det var den filmen. The Chair från 1988. Jag kan verkligen inte rekommendera
det. Men alltså, säg inte så, för det kommer ju sluta med att jag vill se den. Och nu kommer jag ju börja leta upp den här.
Ja, det värsta är liksom att när det gäller så här liksom... Det här är ju liksom, när man snackar sig en dålig film. Man har det så dåligt så de blir bra filmerna. Den här är bara dålig.
Den är bara så dålig att den blir dålig, helt enkelt.
Alltså den, ja, visst, den har bonkers karaktärer och musik som inte passar. Men den har ingen flow, den har ingen energi för fem öre. Liksom... Karnosaur och de där liksom skitfilmerna vi har sett, liksom till och med The 13 Friday, som är nog än så länge det sämsta vi har sett här enligt mig, eller vad heter den, Cruel Jaws, Bruno Mattei där.
Don't go into the woods alone.
Ja, vi kommer ju komma till den framöver tyvärr. Men de har ju energi. Det finns någonting som gör att de här filmerna trots sin inkompetens är genuint roliga. Den här är inkompetent men saknar den här energin, vilket gör att det blir bara ett slog. Så skulle du leta upp på den här, alltså du skulle nog, du skulle missa mer än hälften av filmen, för du skulle sitta med glo på telefonen istället. Ja. Men det andra jag har sett här, det är då på Netflix. Här i veckan här så kom det ju ut deras tv-serie av Resident Evil. Och det är ju något som jag har vuxit upp med. Det här har varit lite nostalgi åt andra hållet. För liksom när första spelet kom där 98 någonstans där, så satt man ju spelade där på PlayStation 1 där då, med skräckblandad förtjusning. Helt ovetandes om att det här var liksom början på en herrejösses franchise. Det är väl 8 spel i huvudserien. Räknar man alla jävla spin-offs, då är vi liksom uppe i typ 20 spel i dagsläget. Det är väl 7 live action spelfilmer och jag tror det är 4 animerade filmer, och det här blir då den första vad heter det, live action tv-serien. Jag var jätteunderhållen utav den här tv-serien. Jag bingear den i en enda sittning här, 8 avsnitt här. Och den är lite lustig på det här sättet, för den är både standalone, alltså det hänger inte ihop med filmerna överhuvudtaget, utan det är en alternativ tidslinje, och den hänger inte ihop med spelen heller, men händelserna i, vad heter det, spelen, vissa av spelen i alla fall, har hänt, men som i ett alternativt universum. Så man ska liksom inte ser den här som liksom en direkt återknytning till huvudspelserien.
Så det är lite som en del av the multiverse då, kan man säga.
Ja, ungefär så. För liksom det som, de har inga direkta legacy character förutom en. För allt som ofta så har det ju varit att man har ju spelat Jill Valentine eller Chris Redfield. De där liksom som har varit våra actionhjältar som har återkommit, eller Ethan i Village och Resident Evil 7 här, eller Leon Kennedy. Alltså, för det kunde man ju tänka sig att de skulle återvända, men nej, de finns med i filmerna och sådana saker. Det som finns kvar som man har behållit är ju då liksom företaget Umbrella Corporation.
Ja, men det är ju Umbrella som är typ centralt i hela både spel och filmserien. Allting har ju med Umbrella att göra i stort sett.
Ja, det är de som har gjort T-viruset där, som är liksom grunden till all skit som händer. Så det finns kvar, och liksom händelserna i Raccoon City, liksom man liksom hintar liksom åt att liksom grejerna har hänt där, och det kommer liksom någon replik därför, oh, men det är ju från det femte spelet, och det är liksom sådana saker får man. Den enda karaktär som faktiskt finns med i spelen, det är då Albert Wesker dyker upp, och det är ju en utav huvudantagonisterna, boven i flera utav de här spelen, när han slutligen möter sitt öde i en vulkan där i spel nummer 5.
Den banan är så svår. Jag vet inte hur många timmar jag höll på med att slåss mot Albert Wesker där för att få ihjäl honom.
Men det var det här som var grej, för här har man väl då, det här man måste inse liksom att det är en alternativ tidslinje, för Albert Wesker i den här är ju då en mörkhyad man. Och den som kommer ihåg sin spel vet ju liksom att, ja, men Han är synnerligen vit och brittisk.
Han är väldigt vit om man säger så, med backslick och allting.
Ja, med grejen för det här att det kommer en förklaring sen som var kul. Men det är ju Lance Reddick som spelar Albert Wesker. Och han är så herrejösses bra i sitt skådespel. Och det här är ju då en, alltså han är en av huvudkaraktärerna. Albert Wesker, den utspelar sig i två tidslinjer. Den här, vi har en innan katastrofen och sen efter katastrofen.
Alltså utspelar de sig samtidigt som man hoppar framåt och bakåt? Eller?
Ja, men, ja, det gör den. För den börjar liksom 2036 startar liksom. Och det är då liksom början så att säga. För då får vi liksom Umbrella har liksom gjort vad de har kunnat för att mörka liksom Raccoon City och alla deras hiskliga jävla översteg och alla mänskliga brott mot mänskligheten som de har begått och lyckas liksom mörklägga det. Och nu har de byggt upp The New Raccoon City som ligger i Sydafrika, och det är så hyperteknologiskt gated community där i Johannestown. Och ja, nej men det är high tech. Och vi får...
Det känns som en liten hint till apartheid.
men där får vi då se Albert Wesker. Han flyttar in tillsammans med sina två tonårsdöttrar som är 14 år där. Och de är liksom väldigt olika. Den ena dottern är liksom väldigt introvert och liksom passar inte in. Den andra är liksom extrovert. Hon är den som liksom, hon är den som slår mobbaren i ansiktet, liksom ögonen bums, hon liksom tar för sig av livet. Men Albert Wesker där då arbetar ju för Umbrella och de har shady shit för sig. Och hans döttrar börjar bli misstänksamma, smyger sig in i deras laboratorium och så blir en av dem biten av en smittad hund där. En klassisk sån här Resident Evil-hund. Sen andra biten då utspelar sig 17 år senare, 17 år efter 2036. Och det är då liksom katastrofen är ett faktum. Allt har gått käpprätt. Det är en postapokalyptisk värld. Vi har liksom monster och zombies precis tar med fan överallt. Vi förstår att ungefär det finns 6 miljarder zombies, eller zeros som de heter här, och 300 miljoner människor kvar som lever liksom så gott de kan. Och så får vi följa den här lite tuffare av döttrarna som jag har förstått överlevde apokalypsen och hur hon då försöker, vad heter det, forska, liksom lära sig hur det här viruset fungerar. Hon försöker hitta något form av botemedel eller något som kan liksom ge människorna en edge för att lyckas liksom överleva i den här nya världen. Jag tyckte den här serien var fantastiskt kul. Jag tänker säga att det är det bästa live action än så länge som har då Resident Evil till sig. Filmerna med Mila Jovovich, de är lite guilty pleasure, för herrejösses vad det är dumma filmer.
Men de är trevliga att se.
De är det. Det är så där liksom, jag bara stänger av hjärnan när jag vill ha dum underhållning.
Chips och popcornfilmer.
Liksom. Ja, gud ja. Welcome to Raccoon City har jag inte sett, men den har fått ganska dålig kritik tyvärr. Men det har den här tv-serien också fått. Den har fått så in i helvete dålig kritik. Alltså kollar man liksom IMDb-scoren så ligger den på typ 3 av 10 eller något sånt där. Och det är helt jävla orimliga betyg tycker jag. Men den här har liksom drabbats av den här folk, jag misstänker att man liksom folk har medvetet gått in och liksom betygbombat den här serien, för den får kritik för att den är feministisk och woke. Ja. Och jag blir yxtokig på såna här människor, för de har liksom ingen kritik alls att komma med. Det finns kvinnor med i den, det finns personer av annan hudfärg än vit, och det finns homosexuella karaktärer med i den här. Och jag gick in och kollade på några så här YouTube-recensioner och bara för att kolla vad är det här för skit. Och jag inser att de har inte sett den, utan de har liksom sett trailern och nu bara spyr de galla över det. Så hade de velat sett den liksom, vad man skulle göra någon sån grej, men att den är så jävla woke. Men huvudantagonisten, skurken, ledaren för Umbrella är en lesbisk kvinna. Och det är ju inte direkt som att liksom hon målas fram som extra sympatisk för att hon är lesbisk, utan hon är ett känslolöst jävla svin. Så liksom, okej, de som hatar homosexuella kanske liksom, ja, kan man ta henne som karaktär då, för hon är en vidrig människa. Nej. Så den liksom, de tror jag det är så här dumskallar som liksom försöker hitta klicks och liksom reakta. De som däremot, den här andra kritiken som kommer som känns mer genuin, det är där liksom från fans och entusiaster liksom till serien som tycker liksom att man har inte riktigt fångat den här Resident Evil-känslan och man har tagit sig lite seriösa friheter med källmaterialet, exempelvis Albert Wesker där då. Men gav man bara serien liksom tillräckligt med tid så fick man en vettig förklaring, och jag tycker att man har tonat ner det som är ganska bonkers med Resident Evil, för det är egentligen liksom B-material, alltså det är ju väldigt liksom, som muterade superduper monster och roundhouse sparkar raketer in i ansiktet på muterade djävulstyg. Det är liksom, det finns en nivå av ganska enorm cheesiness till Resident Evil, och de har skalat ner det så att vi har lite mer seriöst drama, men vi har också krokodiler stora som en dubbeldäckad jävla buss från Storbritannien som rusar omkring, och spindlar stora som folkbussar, och vi har lickers och vi har hela konkarongen där då. Så ja, det, jag tycker de blandade tillräckligt liksom med, alltså ta det som är fånigt med Resident Evil, men ändå så placerar det i någon mer seriös finis. Ja, det här är inte Resident Evil-podden, men jag tyckte jättemycket om tv-serien och tänker säga att det är det bästa live-action Resident Evil som har gjort. Så, ja, hepp hepp, det är vad jag har sett.
Ja, jag har faktiskt inte kollat på tv alls direkt. Jo, jag hade en liten kväll här där jag var ledig, och då gick jag in på Netflix och kollade på Barack Obamas dokumentärserie. Det är Barack och Michelle Obama som har gjort en hel dokumentärserie om nationalparker i USA. Eller över hela världen. Men de har varit i Indien, de har varit i Sydafrika, Pakistan, wherever, och titta på djur och skicka in drönare för att filma ovanliga lejon och så vidare. Och det här är någonting de har en riktigt lång karriär av. De har gått från att vara president och presidenthustru till att vara djurets aktivister typ. Så det finns på Netflix. Jag tror det är 6 eller 7 avsnitt i 6 eller 7 olika nationalparker då i världen. Och jag menar, den är ganska påkostad, för det är riktigt bra bilder. De här sista som jag kommer ihåg var liksom, man hade satt upp sådana här viltkameror, precis som på den här älgvandringen, det sitter kameror lite överallt. Och hade de satt upp en för att fånga en tiger på bild. Tigern går fram och biter ner kameran. Liksom bara... Han tyckte inte om att bli filmad. Så han liksom tuggar tag i den och sliter till. Så försvinner den. Ja. Nej, men det var jag har vilat ögonen på. Däremot så hittade jag en alldeles underbar podd här när jag gjorde researchen till 1408. Nämligen The King Cast.
Mm, det är bra.
Det vill säga en podd helt om Stephen King-filmer. Och i varje avsnitt så har de dessutom med sig någon som har varit med och gjort en Stephen King-film. Eller gjort själva filmen de pratar om.
Eller skådespelat i den eller skrivit manus till den.
Exakt. Och när jag lyssnade på 1408 så var det... Ska vi se om jag kommer ihåg vad han heter.
Jag vet inte, han har ju regisserat en hel hög. Nu står det still här bara för det är ett...
Inte Mikael Hofström, utan det var en... Han var inte regissör, han var någon form av...
Jo, han är regissör, det var han som gjorde Oculus.
Ja, exakt.
Han regisserade också... Mike Flanagan heter han.
Ja, exakt. Mike Flanagan är med i det här avsnittet.
Ja.
Om 1408 just. Och det var rätt kul att höra hans berättelser. Och i det här avsnittet så berättar han om hur han gjorde bort sig totalt framför Kurt Russell på ett flygplan. Så ja, men det var faktiskt väldigt intressant att höra, och det är ju, de är inte experter på Stephen King, de som är med, de är bara två kulturjournalister som bestämde sig för att slå sina huvuden ihop och göra en podcast om sina favoritfilmer.
Det är väl Fangoria som alltså är själva huvudsponsorn till...
Ja, det är ju Fangoria Network de är med i.
Ja.
Och men jag lyssnade på pilotavsnittet och det här var bara något de kom på, och så råkade de få lite pengar ifrån Fangoria för att göra det.
Ja, men det vet jag, för de har ju liksom, de är ju så inne i branschen. De här rör ju sig liksom, en av dem skriver ju filmmanus. Så det är liksom väldigt roligt där liksom, man får liksom en liten inblick i hur själva filmskapandet går till och sådana saker. Så det är awesome.
Ja.
The King Cast kan verkligen rekommenderas. Så jag tror det, de har över 130 avsnitt nu. Och efter ett tag så kommer ju självaste Stephen King in där. Så det är jätteroligt.
Ja, han är inte med hela tiden, men det är ändå kul att han ställer upp.
Ja, det är med ett avsnitt där de får intervjua honom.
Ja, jag tror han skulle han någonsin vara med hos oss och hej Stephen King, vi tycker om dina filmer. Vi har 700 lyssnare vid varje avsnitt. Vill du vara med?
Nej, jag tror inte King skulle göra det, för han är lite för orolig att vi skulle få en ny Annie Wilkes här. Jo, I'm your number one fan.
Ja, precis.
Två dårar i Sverige. Men fy fan vad awesome det skulle vara att få prata med honom. Med mannen som har påverkat mitt skräckintresse och mitt läsande framför allt.
Ja, och samma här. Det är som första gången jag kom i kontakt med skräck var någon jävla bok, läskiga berättelser om köttätande spindlar. Och nästa var typ någon av de här novellsamlingarna med Stephen King, om jag inte minns helt fel. Nåväl, det var vårt senaste sedda, för Fredrik sedda och för mig lyssnade. Det finns mycket roliga filmpoddar där ute. Man får scrolla lite längre ner i listan så hittar man de här lite annorlunda. Så. Dagens tema är väl typ Stephen King igen och filmen 1408. Känner du dig redo för att checka in på The Dolphin Hotel?
Jajamensan.
You're not going anywhere. You're staying right here with us.
Daddy. Everyone dies.
When Mike Enslin lost his daughter, the afterlife became his obsession.
You probably want to hear all about our haunted history.
But after years of searching, he no longer believes.
So you're saying there's no such thing as ghosts?
I'm saying I've never seen one. Nothing would make me happier than to experience a paranormal event.
Gerald Olin, manager of the Dolphin.
If I can just get the key to 1408.
In the 95 years of the hotel's existence, there have been 56 deaths in 1408.
56.
No one's ever lasted more than an hour. The first victims to Kevin O'Malley.
Cut his own throat.
Do not stay in that room.
This is it. Hotel rooms are a naturally creepy place.
It does have the vague air of menace.
Nobody lasts more than an hour.
You're gonna have to try harder, Olin!
It's not what I'm seeing. It's not real. It just ain't as real as it seems.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Succéförfattaren Mike Enslin, specialiserad på det övernaturliga, bestämmer sig för att undersöka myten om ett fördömt hotellrum i New York. Trots hotellägarens varningar insisterar Mike på att få tillbringa ett dygn i rum 1408, där en rad mystiska dödsfall ägt rum genom åren. Det tar inte lång stund innan världen vänds upp och ner och han börjar se fruktansvärda saker. Är det bara hjärnspöken? Eller har ondskan kommit även för Mike? Det är plotten till 1408 från 2007, baserat på en historia av just Stephen King, regisserad av en svensk, Mikael Hofström. Mm. Har du några initiala tankar på den här?
Ja, jag tänker första gången jag kom i kontakt med den här, det var väl ungefär samtidigt som den fick DVD-release här, liksom 2007-2008 där någonstans. Och det har varit en sån där som jag bara införskaffade bara för att Stephen Kings namn fanns med där. Jag kommer ihåg att jag var underhållen av den här filmen. Men samtidigt också lite förvirrad av den. För det är mycket som händer. Det är mycket som... Alltså den håller liksom inte en sån klassisk treaktstruktur. Utan den är ju medvetet lite förvirrande. Även om de styr ihop säcken ganska bra i slutet. Men jag tror nog att när jag var lite yngre hade jag lite svårare att hänga med i rulliansen. Men det här mysteriet som byggs upp kring 1408 och det som händer i det. Att, ja, det är mycket där som är tilltalande. Ja, men så... Och, så mina initiala liksom tankar var ändå så ganska positiva när jag såg den back in the days, eller mina initiala känslor är ganska positiva, och jag känner mig ganska positiv nu också. Vad var dina initiala tankar och första möte med 1408?
Jag tror att jag köpte 1408 bara för att omslaget såg så jäkla coolt ut på Collector's Editionen. Sen, för jag visste inte att det var Stephen King förrän jag liksom kom hem med den och läste på förpackningen. Bara, ja, men just det, det står Stephen King också. Ja, och sen letade jag i de novellsamlingarna som jag hade köpt på mig, men den fanns ju inte bland dem. Och det har väl lite förklaring att den är inte så stor, den novellsamlingen, och jag tror inte den har släppts i Sverige.
Nej, jag tror inte, efter den har blivit släppt två gånger, och jag tror att när jag läste lite bakgrundshistoria att den här 1408 var i grund och botten tänkt som, alltså som en talbok.
Typ radiodrama.
Ja, typ och sånt. Sen vart den tryckt i en antologisamling som heter Blood and Smoke.
Exakt.
Men den har aldrig fått alltså någon svensk översättning eller något sånt. Men det var ganska tidigt ändå. Sen skulle det dröja liksom in på 2010 eller 2013. Då den kom in i den här samlingen Everything Eventually. Också en antologi. Men den vet jag inte heller om den har fått en svensk utgåva eller inte. Men där finns den i alla fall. I Blood and Smoke och Everything Eventually. Där är den tryckt.
Ja, de går ju att få tag på typ eBay eller amerikanska Amazon. Det är ju liksom inga problem. Men jag kunde liksom inte hitta dem i Adlibris eller Bokus. Nej. Eller normala svenska butiker. I och för sig, det finns inte så mycket böcker där heller, om man ska vara ärlig. Det skrivs inte så mycket bra böcker längre. Men i alla fall det först...
Den är verkligen kort.
Ja, det är en kort. Den är lite i längd med Children of the Corn, skulle jag kunna
tänka
mig.
Ja, den är också jäkligt kort. Jag fått lärt mig att Children of the Corn, den vart väl publicerade typ Playboy eller något liknande
förr. Ja, ett halvt A4 ungefär täcker hela historien.
Ah, ja, förlåt. Du var inne på dina initiala tankar här.
Ja. Nej, men sen har jag i med tiden och den påstådda intelligensen man ska bygga på när man blir äldre, så har jag sett lite djupare på den här filmen, och det är ju mest på hur den visualiserar de olika stadierna av sorg. Och jag både när jag läst och när jag har lyssnat på andra poddar, så är det många som nämner det, att alla de fem stadierna finns med. Liksom det är ilska, sorg, bargain, det vet jag inte vad det är. Kanske det kan vara så här eller så. Eller, ja.
Det brukar väl köpslå, men det brukar väl översättas till förnekelse.
Ja, förnekelse, så heter det.
Eller något sånt där.
Ja, de ska tydligen finnas med i den här filmen och i handlingen. Att det är ett sätt att visualisera hans sorg efter att han har förlorat sin dotter.
Mm. Ja, men det är också, för den är jäkligt tolkningsvänlig, den här filmen. För de har expanderat alltså Stephen Kings korta novell där. På ett väldigt bra sätt, i och med att de bygger in den här liksom familjen och förlusten över dottern och hans för jag upplever också som att han, ja, vi kanske går in med karaktärerna sen här, men liksom att det finns en aspekt utav ateism kontra teism, alltså att tro på något övernaturligt kontra att inte tro på något övernaturligt, som inte riktigt finns med i boken eller i kortnovellen. Jag tycker de förändringar man har gjort till filmen har man bara gjort till det bättre i den här.
Ja, och apropå karaktärer då, Vad tycker du John Cusack har tillfört till den här?
Ja, men han är ju våran huvudkaraktär. Alltså, vad heter han? Ensling, Michael Ensling, författaren här. Återigen en författare. Stephen King tenderar att göra sina huvudpersoner till författare i väldigt många verk.
Vad tycker du om hur Mike Ensling porträttiseras?
Ja, men John Cusack gör en jättebra roll, och den är liksom, i och med att det är han som är liksom, ja, fokus, han är ju liksom, han är ju med verkligen i varenda jävla scen under hela filmen, och det är ju mycket också egentligen bara han ensam i rummet 1408 där, så mycket ligger ju på hans axlar här liksom, att bära den här filmen, men det gör han med bravur, tycker jag. Och jag tror nog liksom att han hade väl varit intresserad att göra den här filmen, för han tyckte just att det var ett intressant liksom karaktärsdrama, för han spelar ju verkligen den här, han är en ganska osympatisk man i början, men inte så liksom ett vandrande jävla klappträ som man bara vill slå på käften.
Men alltså, en ganska trasig man skulle
jag
säga.
Ja, det är han. Och han är, som sagt, han är tyngd av sin sorg. Och han har hamnat, alltså han har ju förlorat sin dotter där till cancer. Men livet, alltså han är ju förbi det här liksom akuta sorgstadiet. Och någonstans har han liksom börjat liksom ett nytt liv. Han skriver de här spök... han besöker hemsökta platser.
Ja.
Och så skriver han sina topp 10 hemsökta kyrkogårdar. Topp 10 hemsökta, vad är det, fyrar?
Typ som varje artikel på BuzzFeed.
Ja, men typ så. Det är liksom sånt som jag känt. Det här är liksom innan, det är ju 2007. Så det är lite innan, eller ja, YouTube fanns väl. Men liksom det är sånt som jag tycker man hittar där annars. Your most top 10 haunted places, bla bla.
Ja, och alla säger samma sak.
Ja, alla säger samma sak. Men just nu så håller han då på att samla material till sin nästa bok, som då är de topp 10 mest hemsökta hotellen. Jag upplever liksom att där han befinner sig just nu i karriären, alltså det, hur jävla framgångsrik är han eller inte? Han är väl, ja, hur upplever du att han befinner sig liksom i sin författarkarriär?
Jag tror, alltså, första, det är en av de tidiga scenerna när en kvinna kommer fram och vill att han ska signera en bok som är hans första bok, som egentligen handlar om hans daddy issues, alltså problem med hans pappa och vad som nu hänt där. Men sen det här, att han skrev den boken, det var ju garanterat på grund av hans skaparglädje. Alltså, jag ska skriva en bok och boken ska bli så jävla bra, och jag vill att den ska vara, den ska handla om mig och så här. Och sen, så visst, här, du får pengar för att du har skrivit den här boken. Nu vill vi höra mer av dig. Ja, och så dör hans dotter, och då bara, fuck it, jag gör en topplista över de mest hemsökta platserna, för Gud finns ju inte. Så skit i honom, nu ska jag gå och leta spöken.
Ja,
och sen får han gratis hotellnätter lite överallt, bara för att, ja, men vet du vad, jag får bo här gratis om, så skriver jag mer i min bok, så kommer det en massa folk.
Ja, för jag, det finns en, dels är det intressant, det är lite kittlande, det är kul det här liksom att han besöker de här hemsökta platserna. Och man förstår ju att, nej, men han tror inte ett skit på det här. Men han, och att det finns ett element av sorg och bitterhet i det han gör. För det här får vi egentligen inte reda på förrän senare i filmen. I början så vet vi ju inte riktigt att han har förlorat sin dotter. Utan då är han mer liksom en framstår han mer som en cynisk jävel som liksom har hittat ett sätt att, ja, på minimal ansträngan tjäna pengar med att skriva de här jävla dussinböckerna som säljer ändå.
Och samtidigt slippa vara hemma.
Ja, samtidigt slippa. För vi förstår också senare att det finns ju en fru där då, som de har inte skilt sig, men han har bara tagit sitt pick och pack och stuckit. Och håller liksom inte kontakten med henne. Men när man mer får liksom reda på det här, liksom, vi har den här dottern som har dött, och han är ju skitarg över det, liksom, hur, vilken gud kan tillåta det här. Så det, där tolkar jag det som att han har nog haft en tro eller varit lite svävande där, kanske lite agnostisk liksom, det tror på något, men efter att hans dotter har dött så har han förlorat sin tro och är skitförbannad. Och en del av det här när han söker de här hemsökta platserna är ett, eller det är två. Dels så vill han få bevis på den bitterhet han känner. Det finns inget övernaturligt, det är bara hokus pokus och dumheter allting. Två, han vill faktiskt genuint hitta något som faktiskt är ett bevis på att det faktiskt finns någonting på andra sidan. För i det så finns det ändå så något form av hopp att han någon dag kanske kan få se sin dotter igen. Men han lutar så mycket mer åt att han liksom vildbankar det här. För det finns ett streak av elakhet hos honom. För han är så bränd utifrån den här hemska upplevelsen har haft med att liksom förlora en dotter. Så ja, det finns djup till den här karaktären som är intressanta. Och ja, och samtidigt finns det en annan aspekt som jag gillar också som tas upp. De här hotellen han besöker. Han säger ju där på den där skrivningen att ja, men de här hemsökelserna tenderar allt som oftast dyka upp på vid hotell som blir desperata när man liksom drar om huvudmotorvägen. Och hotell behöver en edge för att överleva.
De behöver ett mytos alltså, eller en lockvara för att folk ska komma dit.
Ja. Och då blir det de här små liksom pittoreska hotellen som de behöver det här lilla extra, den här spökhistorien.
Du vill väl höra om våra hemsökelser?
Ja, det är liksom här vart den personen mördad och här hängdes i den personen. Och det är något i det som jag tycker är lite charmigt och kul. Och som liksom jag återigen tycker att Stephen King är så jävla spot on, för han lyckas fånga det här liksom, det här väldigt vardagliga och, ja, men såklart dels bara det här liksom the working Joe liksom, de som arbetar på de här hotellen, de här små hotellen som liksom finns vid vägkanterna, de behöver det här, de behöver spökena, de behöver sina skräckhistorier för att locka folk, annars går de i konkurs. Och sen också den här aspekten, ja, men det är ju lite kittlande att gå på ett hemsökt hotell ändå. När man går på en slottsvisning, självklart måste det finnas ett spöke någonstans på slottet.
Givetvis.
Ja, det, liksom, det hör lite till, det här liksom det som kittlar i medlemmans fantasi. Så, ja, hepp, hepp.
Ja, jag kollade in lite bakom material efter jag hade tittat och hans arbetssätt, Cusack, det var rätt så fräckt. För han gjorde scenen, sen gick han och tittade på scenen och kollade i manuset. Och så var det bara vissa grejer han ville göra om.
Alltså,
han hade mycket samtal med regissören också. Att ja, men det är klart, det är en skådespelare som är central. Och det är klart som fasen de har liksom nära konversationer om vad som ska göras och hur.
Det är Mikael Hovström här då. Det är väl hans första, eller hans, jag vet inte om det är hans första internationella film, men John Cusack har ju onekligen varit längre med i spelet än vad Mikael Hofström har varit här, så det kan ju vara lite sån där att han spelar lite, men jag är ju den stora skådespelaren här, liksom big dogger, stackars Hofström. Eller så var de ju väldigt liksom bra samklang, och det lilla extra material jag kunde hitta sån där, så har jag inte hört som att det här skulle vara en sån där skräckproduktion med massa skit och otrevligheter, trots att det är en Weinstein production. Alltså jag rister lite i kroppen varje gång man ser liksom, jaha, Weinstein Company, ja, det dök fanskapet upp, Harvey Weinstein igen.
Nej, jag tycker om Mikael Hofström överlag, men det är också för han regisserade ju Ondskan också.
Jajamän.
Och Strandvaskaren, och som är, och sett ett par Hasselfilmer om jag inte har helt fel.
Det är så in i helvete otroligt att han liksom har en sån fantastisk genuin hit med filmatiseringen utav Jan Guillous Ondskan, och nästa film han gör är Strandvaskaren, som är liksom så här, nej.
Ja, den är, alltså det är ingen bra film. Nej. Men den är bra gjord. Man kan säga att filmen kan vara bra gjord, men den behöver inte vara bra för det.
Ja, men det känns, det är också lite roligt just för att antagligen så fick väl Mikael Hofström möjlighet att göra den med framgångarna utav Ondskan, och det han gör då blir liksom en av Sveriges första slasherfilmer. Så det finns ju en liten skräckfilmsnörd i Hofström, det är som är säkert.
Ja. Och just nu så håller han på och regisserar Slingshot, sci-fi film med Tomer Capone, Lawrence Fishburne och Casey Affleck bland annat.
Fishburne är alltid trevlig.
Ja. Han har jag alltid trott, eller inte alltid, men ibland blandar jag ihop honom med Samuel L. Jackson. Och det är väl ganska berättigat, för de är lika på när man ser dem liksom en bit ifrån varandra. Det skiljer väl lite i ålder i och för sig, men ändå, jag tycker de är jävligt lika om man tar bort glasögonen från Jackson. Så
ja, ju mindre jag har sagt, desto mindre problem hamnar jag i här.
Ja.
Men, tillbaka till John Cusacks karaktär här. Vi får ju följa hans resa här egentligen. För det här är ju liksom en resa i hans sorg och tragedi. Liksom från där vi får möta honom som väldigt nedbruten människa egentligen. Som har blivit cynisk, bitter och är inte på... Ja, men där han befinner sig i livet just nu är liksom inte den mest hälsosamma vägen han går på. Och hans upplevelser i 1408, rum 1408, det blir liksom som en form av katarsis. Det blir liksom en helvetesnedstigning för honom. Och han kommer ut egentligen på andra sidan en hel man. Han får verkligen konfrontera sina demoner, allt det onda som finns i hans liv just nu.
Och sen är ju frågan som jag har ställt mig från första början: kommer han verkligen ut? Eller är han fast där för alltid?
Han är nog, spoiler alert, han är död i slutet utav.
Ja, det beror på vilken ja, det finns tre olika slut. Så.
Ja, det är sant. I The Theatrical Cut, då kommer han ju ut med livet i behåll.
Ja, i Director's Cut så dör han.
Dör han.
Och i den tre, det finns en till, och där dör han också.
Så, men då har han lyckats få ut lite information om rummet.
Han får ut sin bandspelare.
Nej, han skriver ett manus, han skriver ju en bok.
Ja, just det där, ja, som kommer till han kompisen på förläggarna. Ja.
Ja. För grejer, alltså rummet, den... Vi kommer ju komma till det, alltså, men rummet, det är som verklighetens lagar, gäller inte riktigt där. Men alltså, det är en, i vilken variation som nu än är, så tror jag nog liksom, även i den theatrical cut, så tolkar jag det som att han faktiskt kommer ut ur rummet. Vi får ju en fake out när vi här liksom tror att han har tagits ut ur rummet, men visar sig att han var kvar i alla fall. Men sen det sista som händer ändå, så nej, nu är han ute ur rummet, både som levande i theatrical cut eller död i director's cut. Men han är inte kvar i rummet något mera. Så.
Nej, men sen har de ju också det här inslaget i början när han slår sig när han är ute och surfar. Ja, för det... man är också inne, hamnar han i koma där och lever allting i en dröm liksom.
Det finns ju, som sagt, jag har sett flera tolkningar här, och det här är den tolkningen jag tycker minst om. Ja. För man kan mena liksom att det är någonting som händer där. Han är ute och surfar, han blir nedslagen av en våg och sen liksom vaknar han upp på stranden där. Och då finns det en tolk, nej, han dog där och nu befinner han sig i limbo. Och liksom rum 408 är liksom någon form av hans helvete där på något vis och vänster. Och jag tycker, jag har aldrig gillat sån här liksom... där det visar sig att allt du har sett, det har inte hänt, det utspelas i bara personens huvud. För jag kände mig alltid så blåst på en hel jävla berättelse då. Det är liksom likadant som i Richard Donners cut utav Stålmannen 2, där med Christopher Reeves. För det finns alternativ slut där också, där Stålmannen, för det är ju General Zod, dyker upp där och beter sig. För de kommer ju i någon sån här fängelse, de är fast i en jävla prisma, så spricker den och så åker de ner till jorden och ställer till det. I hans director's cut-utgåva, då står mannen och snurrar runt jorden så passar liksom så snabbt att tiden går baklänges. Och så flyger han upp det, liksom, så han möter upp den här prisman och så blåser han den åt andra hållet så att den aldrig spricker. Så General Zod kommer liksom aldrig till jorden. Och då vill man så göra rosenrasande, för liksom allt äventyr som vi har sett har ju då inte hänt. För liksom vi bara, ja nej, Och den tolkningsmöjligheten finns ju även här i 1408, men jag tycker inte om den. Så jag skrotar den tolkningen.
Ja, men den ligger med på listan över folks olika tolkningar. Det var liksom det jag menade.
Det finns ju också en tolkning som en tolkningsmöjlighet som även den här filmen ger lite hintar åt, och det är att olika stadier i det här 1408-rummet symboliserar de olika nivåerna i Dantes inferno. Och då har det funnits där också då att just det här med surfingbrädan, när han liksom nästan drunknar där i början av filmen, för det ska ju då vara limbo, för då är det i Dantes inferno, då färdas man ju på något vatten och sen kommer han då till rum 408, och sen ska de olika, det som utspelar sig liksom i de olika händelserna i rummet ska då symbolisera de olika nivåerna i Dantes inferno. Och det kan det ju fullt möjligt vara, men jag har inte läst Dantes inferno, den gudomliga komedin, så jag har liksom ingen koll på det. Så, men varför inte?
Ja, en quick kommentar här då om Samuel L. Jacksons karaktär. Han är ju värd att nämna i alla fall.
Mr. Olin.
Ja, vad tycker du om honom?
Men han är liksom, det är ju onekligen, alltså det finns någonting, alltså den otäcka, vad heter det, hotellägaren. Eller andra tankar som får upp i mitt huvud också, typ som den otäcka MC, liksom, vad heter det, cirkusdirektör eller något sånt där. Han sitter inne på kunskap som han inte mörkdyster. Det är någonting sinister över honom.
Och jag tänkte på ett av spökena i miniserieadaptionen av The Shining. Han som säger bara, here you go sir, have a drink.
Ja, när Jack Torrance möter butlern där.
Ja, precis. Det är butlern. Ja. Jag fick lite vibbar ifrån honom där.
Ja.
Alltså samma tankar.
Ja, men det fick jag. Han är enormt propert välklädd. Jag kände jag vill också vara så där välklädd. Med kostym och väst och slips och det är liksom och hade jag också den här han har liksom det här han har det här propra maneret. Han liksom vi kommer in på hans kontor och det är liksom så här mahogny möbler, det är liksom ek, det är liksom alltid polerat och blankt. Han liksom besitter också väldigt mycket det här liksom vett och etikett skola, men han har också det här liksom, the sinister, det är liksom någonting liksom lite obehagligt över honom, och han är ju det är nästan som att en del utav, alltså min favoritbit i den här filmen, alltså när de håller på och bygger upp vad rum 1408 är. När han, för liksom John Cusack vill ju bo i det här hemsökta rummet, för det är liksom det, ja men till hans bok. Men ingen vill ge honom rummet. Och det blir liksom som ett rött skynke för honom. Han ska ju ha, oh jag vill. Alla liksom bara försöker liksom bara neka honom. Nej, det går inte. Och han tror ju att det är en jävla marknadsploj för ja, att de ska liksom sälja någonting. Men allt talar ju emot. Det här liksom, de andra som de här små hotellen som liksom kämpar för sin överlevnad. The Dolphin Hotel. Det är ett jävla lyxhotell. Och är det, de har liksom ungefär 90% bokningar konstant. De har liksom det är inga ekonomiska problem här. Och sen har den liksom en lång historik. Och liksom... Ja, nej, men han borde se liksom varningstecknen att någonting med Dolphin Hotel sticker ut om man jämför med de andra hotellen.
När de satte ihop den här så använde de ju delvis Cecil Hotel som inspiration när de skrev ut manuset.
Ja, men jag tänkte, för jag kom också tankar till Cecil Hotel. Men sen kom jag ju, Cecil Hotel var ju onekligen mycket mer sunkigare. Så Cecil Hotel är ett jävla fattigmanshotell. Men deras lobby är ju helt fantastiskt vacker.
Det var ett lyxhotell väldigt kort tid. Sen kom ju depressionen där och sabbade det. Men fortfarande så är det ju, har det ju en lång historia. Vilket de andra hotellen har. Liksom, även om den kanske inte är så intressant, så är det liksom, för som jag förstår det, är The Dolphin Hotel familjeägt och har ju ägts i generationer av samma familj.
Ja, men det jag gillar med Samuel Jackson, ska jag säga, så det är när han börjar prata om alla som har dött i rummet. Och de pratar liksom om rummet, det här onda. Alltså, han säger ju där liksom, det är någonting som är fel med rummet. Rummet är ondskefullt. The room is evil, säger han. Och just för de bygger verkligen upp det liksom, allt från personer som har dött liksom våldsamma döder, liksom har tagit livet av sig, det har varit mord, och sen till alla de som bara då har dött av naturliga orsaker i någon situation, så tänker alla hjärtinfarkter och allt vad det är. Och så liksom all personal som liksom, alla är bara livrädda för rum 1408. Och ja, det är liksom min favorit del i den här filmen, liksom när de bygger upp det här jävla rummet. Alltså myten kring rummet. För det är verkligen liksom som att, ja...
Det är jäkligt effektivt för filmen.
Ja, men det är, och i boken också. För jag passade på här att läsa kortnovellen. Och samma där, det är verkligen liksom min favoritdel av Stephen Kings bit. Liksom när de, innan John Cusack går in i rummet. Liksom, när man bygger upp liksom historien kring 1408. Så det, ja, det är som good shit.
Ja. Det är väl egentligen inga andra karaktärer som är så mycket att säga om. Jag menar, hans fru och barn, de är med några minuter här och där, men det är mest hans John Cusacks huvud i stort sett.
Ja, nej, men det är liksom, och det är också de två stora säljnamnen. Jag menar visserligen Mary McCormack som Lily, hon gör ju också liksom bra som fruen där, men hon är ju med så otroligt lite. Alla karaktärer förutom John Cusack är ju med väldigt lite, och utöver dem så är det ju Samuel Jackson som kanske får mest tid. Men det här är ju en mer intim film på det sättet att vi fokuserar på en man och hans resa egentligen. Så det funkar ganska väl ändå.
Ja. Ska vi gå över om vi surfar över på platsen då, som vi har redan pratat en hel del om rummet. Men
ja.
Själva rummet i sig, vad tycker du om det?
Ja, men dels är det ju en del av Dolphin Hotel det här. Liksom. Det är någon känsla av något hurtigt eller väldigt propert 50-talets Amerika. Alltså när vi ser själva lobbyn på hotellet. Sen när vi kommer in i själva rummet så är ju den... Det sticker inte ut på något vis. Tapeten är gräslig men liksom grått, och allting är matt och dämpat i själva liksom färgtonen i rummet. Det är liksom rustika gamla möbler, och men det är liksom något som bara är matt. Det känns som när han stiger in genom dörren, då är det verkligen som att han kliver in i en annan värld. Han kliver in i någonting farligt där. Men det är just det här banala i... Alltså det är inget storslaget. Det är det som är nästan det läskiga. För det här rummet är ju livsfarligt. Men det sticker ju inte ut på något vis och vänster. Förrän alla de förändringar som rummet kommer att gå igenom. Såklart. Men ja, vad tyckte du då om liksom platsen, dekoren, alltihopa?
Alltså att lägga allting i ett och samma rum, det är ju väldigt, väldigt modigt. Men man ska ju säga att det har ju inte funkat, inte förr. Men det här är ju faktiskt föres så. För det är ju också, första så utspelar sig i stort sett enbart på den där toaletten.
Ja.
I huvuddelen i alla fall.
Så kom faktiskt innan 2004 där.
Ja, ah, okej. Okay. Ah.
Men alltså, det är ju också det. I så, då har du ju ett sunkigt vidrigt rum. Här har du ju liksom ett propert vackert, eller det ska vara propert och vackert, men det är vidrigt på sitt sätt.
Ja. Och sen undrar man liksom så här, varför underhåller de rummet överhuvudtaget, om det är så att det är så ont att ingen vill vara där?
Ja, men han säger ju det, så vi får kanske glida in lite på hotet där.
Jag tror alltså rummet och hotet, det är samma sak, för vi är ändå bara i rummet.
Men om vi ändå så förhåller oss bara till just själva settingen i sig, alltså själva hotell och skräck, det går ju väldigt väl ihop. Liksom allt från Psycho till The Shining, och liksom när det gäller liksom hotell på film, då tenderar jag alltid liksom att, ja, men det blir skräckfilm. Och den här settingen med att det är lite, alltså den ska ju utspelas i 2007, men alla möbler där inne, det är liksom, det är gammalt allting. Och det är något med det som jag tycker är puttrigt och lite kul. Och sen måste jag väl ge det till dem att just de är så jäkla konsekventa, för det blir väldigt mycket liksom, ja, men han skadar ju handen vid ett tillfälle, så vi har liksom ett blodsmet på fönsterbräcket, och så liksom som hamnar på duschdraperiet och sådana saker. Och det är alltid där och det är samma sak. Så de har verkligen haft attention to detail. När han välter en lampa så kommer den förbli vält. Och den ligger liksom på samma plats där den föll. Så känner jag liksom att jag vill ge liksom kudos till att de har verkligen ansträngt sig med att man har inte slarvat när man har gjort själva filmen. Saker och ting är på sin plats. Sen vart efter filmen går så blir det ju sjövilt. Liksom, rummet går ju genom ett x antal förändringar.
Ja, apropå det då. Det som är riktigt häftigt. Och det var också något jag såg i backend. Eller på extra material. Var att, alltså, allt som händer i rummet är ju gjort. Det händer bokstavligt talat fysiskt. Du vet, när det kommer vatten och allt det där, det är vatten som de har. Det är inte bara en liten pool, utan de har tagit en djup jävla pool och vickar det där golvet i, och det stänker och skvätter och...
Men det är också så att det är väldigt lite CGI i den här. Det är
telefonen som smälter, det är CGI. Ah, det är typ det enda.
Ja, men liksom kudos till det. Så designen, liksom platsen för ett otäckt liksom rum på ett hotell, ja, men det är någonting kicklande och jag tycker det är kul. Och de lyckas få det här rummet att bli väldigt jävla klaustrofobiskt, för det blir ju verkligen, han tar sig inte ut, han är verkligen fången i det här rummet. Och och samtidigt känns det också, trots att han är på en begränsad plats, så blir det också nästan lite som en labyrint. Vad han nu än gör så kan han inte ta sig ut. Så liksom, ja, nej, men bra skit. Är det dags för hotet? Rummet. Vad är hot? Alltså, vad är 1408? Är det ett hemsökt rum? Eller är det någonting annat?
Jag har en känsla av att rummet är inte hemsökt och det är inte någonting annat. Men rummet sitter på någon form av, det kan vara en currylinje eller en viss världslig universum makt som går rakt igenom det. Som gör att folk ser saker som man egentligen inte skulle sett annars. Men han genomgår ju sorgefaserna. Det är ju, det har vi ju etablerat att man kan tolka det som. Men sen är det också att sakerna han ser där, det mesta av det är ju sånt han har trängt undan eller förträngt liksom, han vill inte tänka på det. Jag menar, ta hans dotters död, han tänker ju inte på det, utan han åker och letar spöken istället. Eller problemen han hade med sin pappa. Han åker inte och hälsar på sin far, utan han gör någonting annat istället. Och det här själva rummet, jag tror ju inte att det händer honom fysiskt, personligen, förutom branden då möjligen. Att det här, han sitter i stort sett bara på sängen och hallucinerar hela skiten.
Ja, men jag tror... Ja, alltså det är det som är det luriga i det hela. För alltså, jag tror inte att rummet är hemsökt. Vi snackar inte spöken här. Utan det är någonting övernaturligt i det här rummet. Och jag upplever det, jag tolkar det som att ändå så finns något form av medvetande. Det finns något intelligent och något genuint elakt i det här rummet. Och du nämnde liksom de här linjerna och sådana saker. För det finns ju... Alltså Stephen King skriver ju i den här novellen Crouch End. Den som finns i Nightmares and Dreamscapes. Också så en novellsamling. Där pratar de ju, nämns det också, för det är en par som går vilse någonstans i England och så möter de Lovecraft-monster och allt går åt helvete. Men för där kommer det liksom någon plats, liksom, kommer det någon dialog där någon karaktär förklarar att det finns platser på jorden där liksom verkligheten faller lite samman, liksom. håller liksom, verkligheten har blivit tunn. För det är något som Stephen King liksom kallar för The Finn Places, eller Finny. Och det här är ju något som återkommer och återkopplar till Mörka tornet-världen. Det här är i stort sett varit hans förklaring till allt övernaturligt skit som finns i vår värld har kommit då från Mörka tornet-världen. Och på vissa platser så är då verkligheten mellan våra världar tunnare, vilket gör då liksom att de här övernaturliga varelserna kan ta sig in. Och rum 1408 tänker jag tolka är en sån plats. Och just här finns det någonting, någonting som är elakt och medvetet. Och som gillar att göra illa folk. För jag tänker just det att John Cusacks karaktär där, han blir ju så konstant bombarderad med det som är hans svåraste trauman, hans dotters bortgång, hans komplicerade förhållande till sin gamla far och sådana saker. För det känns som att det endgame som rummet har, det är att den ska ta livet av honom.
Den ska bryta ner dig.
Ja, och för det blir verkligen precis närmare slutet där. Så får vi ju liksom, vi förstår, för det är det, ingen har klarat att vara i rummet längre än en timme, säger de ju. Och den här digitala klockan går ju, tickar ju ner från 60. Och det blir så återkommande i filmen. Och till slut så tickar ju den där till noll. När liksom allting bara är ruin, liksom det hela rummet, det liksom ser ut som att det är bara liksom förkolnat, det liksom, det finns ingenting kvar, allt är bara skrot. Men då när den går ner till noll, det liksom blopp, blinkar allting till och sen tillbaka igen i rummet, allt är som vanligt igen. Klockan går tillbaka till 60 och så börjar den ticka tillbaka, liksom börjar räkna ner igen. Och det är då det ringer i telefonen och vi får reda på där att liksom, nej men han har två val. Antingen kan han fortsätta leva den här timmen om och om och om igen. Eller så kan han checka ut. Och då får vi se den här hängsnaran som hänger i taket.
De har sin express checkout.
Ja, express checkout. Och då förstår jag, för vi har ju också det att folk här, han ser ju personer som har dött i det här rummet. Och de verkar ju liksom återspela sina självmord om och om och om igen. Och tar han livet av sig, det är då rummet vinner. För då blir han liksom som en evig del utav det här rummet. Och jag upplever ju också liksom att rummet, återigen, att det finns en intelligens här, för den försöker ju lura dit hans fru, får vi ju reda på.
Ja, när han sitter med den uråldriga varianten av Skype.
Jajamensan, Yahoo har han inloggat på.
Ja, till och med före MSN till och med.
Jajamensan. Nej men fejkar ju, vi får, så tar ju hans identitet, skicka liksom en videosignal där när han, och liksom säger att han är i nöd och hans fru är på väg dit, och han förstår att rummet försöker lura in henne i så att hon också ska bli fast i rummet.
Det är catfishing på hög nivå.
Jajamensan. Men jag tänker att för han besegrar ju faktiskt rummet, och jag har sett att han besegrar rummet på, för det är det här som det är så svårt att veta vad som är sant och vad som inte är sant. Det är som att rummet lurar ju dig hela tiden. Men han bränner ju rummet. Och det gör han ju tack vare den här flaskan med, vad är det, konjak eller whisky eller något som han fick av Olin.
Konjak, whisky, det var för skit om nu dricker det.
Och jag tänker, det är ju någonting som han hade med sig. För jag tänker, allt som finns i rummet, det skulle inte jag lita på. För det vet jag inte liksom hur det kan ha påverkat eller något sånt. Men flaskan har han med sig, det är något som rummet inte kan påverka. För det är något som han har med sig, och han gör ju en molotov av den och sen bränner han rummet åt helvete. Och det tolkar jag det som att antingen, jag vet inte om det som nu finns i 1408 faktiskt kan dö, men han försvagar det om inte annat. Så ja, heppelihepp. För det blir ju lite så när rummet brinner, så hör vi liksom det som låter nästan som plågade skrik och stön. Men jag tyckte fortfarande det var snyggt, för det, visst, vi behöver liksom ett filmiskt slut till en film. Men jag tycker det är snyggt, för han startar den här branden, rummet, liksom det här sprinklersystemet går igång. Man förstår liksom att det är ungefär som att rummet försöker försvara sig själv. Och då tar han den här askkoppen, för det har ju varit en grej om att han har den här jävla cigaretten som han aldrig har rökt. Och sen kastar han ju askkoppen genom fönstret, och då blir det ju ett backdraft.
Ja, så det blir en riktigt bra katalysator för att tända eld på hela rummet.
Och då är det tack och godnatt för både rummet och Olin, nej, Ensling, John Cusacks karaktär i Directors Cut-utgåvan.
Ja, exakt.
Nej, men det här, alltså, jag är ju inne på det här The Thin Places, eftersom att det är något som Stephen King har skapat i sitt eget mytos. Och jag gillar det bättre. Jag gillar tanken om liksom ett ondskefullt rum. Det är en liten kul ny twist till det hela. Men det behöver det ju inte nödvändigt. Man kan ju tolka det här på fler sätt. Vi har ju den här, ja, men Dogan vid surfningen. Är det bara allt i hans huvud? För han tror ju själv att eventuellt att han har blivit drogad, exempelvis. Så filmen ger liksom inga jättetydliga svar, vilket kan vara till filmens fördel ändå. Det ger dig tolkningsmöjligheterna. Vad tolkar du det? Är rummet ondskefullt, eller har vi bara någon symbol medan han ligger död på stranden där? Eller?
Nej, men jag är också inne på det här där du säger om thin places, alltså tunna, där man kan ramla in och ut så. Mm-hmm. Det är precis som i Svarta huset eller Talismanen. Det är också det här, den pojkskolan eller vad det är. Det är ju också så här tunt. Han kan ju i stort sett hoppa emellan. Och det här är ju så perfekt för att vara en av dem. Liksom en portal till vad som finns på andra sidan. Den andra versionen av oss. Den onda versionen. Eller den andra bara. Jag menar, kolla Randall Flagg. Han är inte särskilt snäll. Men han är liksom en, han är en annan version utav oss som vi aldrig själva skulle kunna vara. Så man skulle kunna säga att det är motsvarigheten till upside down typ. Det är väl där man kan kalla det. Men jag är nog inne på samma som du säger. Det är såna här punkter. Det finns lite överallt i världen där helt enkelt spiller det över för mycket. Och gör att det, ja, det fuckar upp våran verklighet helt enkelt.
Det blir lite, för vi gjorde ju Christine här innan om den onda bilen.
Exakt.
Och det blir lite så här, nu när jag sett om den här och hört lite liksom tankar kring just det här, The Thin Places och allt så där. Tänkte jag, är det förklaringen till Christine? Själva bilen, är det så här thin place? Det är för att den är ond och jävlig.
Nej, men garaget kan vara.
Ja, det är fullt möjligt.
Ja, för alltså, själva bilen i sig är nog inget thin place. Men där de befinner sig i garaget. För det är ju samma med han. Ja, vad heter han? Är det Arnold?
Arnie,
ja. Han blir ju också bara knäppare och knäppare där. Så det spiller liksom över på honom också.
För i Stephen Kings originalbok där så är det ju den arga, den onda, hustrumisshandlande förra ägaren som tog livet av sig i bilen som är spökar i den. Så ja, sak samma.
Men vill man bygga in det i det här mytoset så att man har allting på samma ställe, då är ju det en perfekt tanke.
Nej, men jag gillar konceptet av ett ondskefullt rum som bara är genuint elakt. För har du läst kortnovellen? För
jag passade... Nej, jag har läst en bit av den. Jag hittade bara några utdrag.
Nej, men för där drar de verkligen ut mera liksom på hur jävla skadligt det här rummet är. Som de här stackars vad heter det, städerskorna som är där inne och städar. Liksom att, ja, men de är där så kort stund. Olin är ju där och övervakar varje gång de städar det här rummet. För de liksom säger liksom att man kan bara vara där korta stunder. Men det kommer också fram liksom i novellen där då liksom att, ja, men flera av dem de får cancer, de utvecklar Alzheimer. Det är liksom...
Någon hade väl varit inne och städat och dörren hade åkt igen och sen fick de ut henne efter hon hade stuckit ut båda sina ögon. Liksom.
Liksom, platsen är bara genuint farlig. Det är liksom som kärnan i Tjernobyl. Gå in där och du kommer dö, och gör du inte det så har du blivit skadad för livet. Och jag tycker det är kul på något vis och vänster just. För jag satt och tänkte liksom, hur många filmer har jag sett liksom, det själva skräckfilmshotet är ett rum. Rummet i sig. Det är liksom, jag tycker det är en kul koncept.
Där har du ju Kubrick ett exempel.
Ja, fast den, ja, det är sant.
Fast men, det är ju i och för sig flera rum.
Ja, och det är fällorna. Det är någon som har designat. Här är ju ändå så liksom ett elakt rum där det finns någon form av medvetande till det. Ja. Och det kicklar min fantasi. Vad är det som bor i rummet? Ja, saksamma. Det är en kul Stephen King-esk liten knorr på det här.
Det är typiskt Stephen King skulle jag vilja säga. Det här med hemsökta, udda hemsökelser eller vad man ska säga.
I boken, eller i kortnovellen, där överlever ju faktiskt Ensling. Rummet brinner inte ner, men han själv tar eld. Men lyckas ta sig ut, så han blir brännskadad. Men han är för evigt liksom märkt. Dels har han ju brännskadorna, men han har också så här, han har fått högt blodtryck här nu och liksom oregelbunden rytm på hjärtat. Att
han, ja, men vem skulle inte få det efter alla de grejerna han är med om?
Han har det liksom permanent och han har liksom, han kan inte sova om nätterna. Varje gång han ser en solnedgång så förs tankarna bara till rummet. Och liksom, han får inte ett lyckligt slut. Han överlevde rummet, men det var då kanske bättre om han hade dött. I den här så får han ju faktiskt ett lyckligt slut. Även i den varianten då han dör. För där då, liksom, då får man faktiskt se hur han... Ja, men han dyker upp som ett spöke i rummet sen. När det är nedbränt och dant.
Ja, och dottern ropar på honom.
Jajamensan, och så kommer... Just det, man liksom lämnar han ju rummet utan problem. Så då får man ju liksom, lite finare där. Ja, men så det är lite lustigt. I boken överlever han, men det är inte bra. I filmen, eller Director's Cut-utgåvan, dör han. Och då är det bra, för då får han ett lyckligare slut.
Men säg, för alla slut har någon form av... ja, men det gick bra trots allt. Ja, men i den tredje alternativa sluten när han skickat iväg manuset, ja, men... Då fick han iväg sin nya bok som inte är en topp 10-bok.
Och i den där han överlever, då återförenas ju han med sin fru. Och sen hör de ju den här, han har ju en ljudinspelning. Och där dyker ju hans dotters röst upp. Och båda hör det. Och då får de ju liksom det här beviset att det finns någonting på andra sidan här. Så det är liksom, ja men, nej. Ja.
Jag tänkte fråga dig, har du gjort något Bechdel-test? Men det kan vara lite svårt.
Ja, men jag har faktiskt gjort det. Men som sagt, vi har ju inte så många karaktärer i och med att det fokuserar mest på John Cusack här. Men det fanns lite ändå. Frågorna är ju tre. Fråga nummer ett, finns det två eller mer namngivna kvinnliga karaktärer? Och det gör det faktiskt. Vi har Marie som är receptionisten. Sen har vi Lilian, och det är ju hans fru. Och sen har vi Katie, som är dottern. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Men här, alltså Katie och Lilian, mor och dotter, de möts ju. Och sen tre dagar pratar om någonting annat än män. Ja, det kommer de också göra, eftersom att Katie och Lilian där. Men här känner jag att jag måste ställa en fråga. Hur man ska definiera det här. För liksom Bechdel-testet känns som att det är mer... Det fokuserar liksom ändå så på, säg, vuxna kvinnor. Inte barn i form utav Katie. För fråga nummer tre är ju alltid den här, om de möter varandra, pratar om någonting annat än män. Och i den frågan är det ju underförstått liksom att det är inte liksom som att de bara pratar generellt om män, utan man pratar ju om pojkvänner eller, och vad han är snygg eller vad gör din maka. Så det finns ett element utav dating, det finns ett element utav sex eller lusta eller något sånt där i fråga nummer tre. Och det blir så krångligt om vi liksom, som i den här filmen, där vi faktiskt har två kvinnliga karaktärer som möter varandra och pratar om någonting annat än män. Men den ena kvinnliga karaktären är ett barn. Så hur räknar man in det? Är det fortfarande tummen upp, eller rör vi oss i någon form av gränsland här?
Well, that's a story.
Vi får säga att det var historia. Jag skulle säga att det är 1-1 där. För hon må vara en tjej, men hon är fortfarande ett barn.
Jo, hon är ju det. För det är likadant som jag tänkt om vi skulle ha liksom två liksom kvinnliga karaktärer som pratar om en pojke som också är ett barn. Skulle filmen falla då?
Men då skulle de ju prata om barn och inte, ja, om en pojke.
Det är sant.
Ja, så men, barn räknas inte.
Nej, förvisso. Så 14.08 kanske klarar Bechdel-testet. Det är osäkert.
Nej, men 1-1. Det blev lika där.
Okej.
Okay. Det både klarar och klarar. Du vet yxan som brandmännen använde för att slå in hotelldörren. Det är samma som i The Shining.
Jaha, se där.
Som Jack Nicholson använde samma.
Ja.
Sen är det ju... Ska vi se vad det är med vad jag sa. Jo, nummer 13 förekommer ju lite överallt. Du har ju 14.08, de tillsammans blir ju 13. Det är därför rummet är så hemskt. 1 plus 4 plus 8... 13. Jaha. sen finns det andra, nu kommer jag inte ihåg exakt alla, men det är flera så här nummer på bankkort, eller om det är nummer på parkeringsautomater där det också blir 13 på ett eller annat sätt.
Ja.
Ja. Nej, men det är så mycket detaljer i den här, och jag måste säga att Mikael Hofström gjorde den här riktigt bra. Särskilt attention to detail, det är någonting jag tycker om.
Mm-hmm.
Men om du som lyssnare då vill bo på hotell, eller har bott på hotell som du vill berätta om för oss, så här kan du göra för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuds vi på nästa avsnitt?
Då kommer vi ta en titt lite på systerskap här och kanske lite feministiska skräckfilmer. Vi kommer fokusera på att vara ung och kvinna, eller ung och tjej och växa upp. Men också samtidigt bli varulv. Vi kommer se den högst eminenta filmen Ginger Snaps.
En ytterst trevlig film faktiskt. Mm-hmm. Någonting jag tycker väldigt mycket om. Men då har vi bara kvar att säga att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Adjö Ken.
Stay scared. We smile so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, that are new to us, watching the signs along the way, talking it over just the two of us, working together day to day, together, together. Productions.